Fastighetssektorn upplevde en krasch i kraschen i fjol där de flesta bolagen rasade minst 50%. Man kunde väl säga att man kunde nästan karakterisera branschen vid ishotellet i Jukkasjärvi temperaturmässigt. Nu är det en bastu. Fastighetsindex är upp omkring 50% inklusive återinvesterad utdelning och de fyra fonderna som har gått bäst på Avanzas plattform är fastighetsfonder i år. Ettan är IKC fastighetsfond med en uppgång på hela 73%. Det här vill vi ju naturligtvis veta mer om, eller hur Moa?
Precis Niklas, det vill vi, och därför har vi bjudit hit en till Niklas, Niklas Hultqvist från IKC. Välkommen!
Tackar så mycket, trevligt att vara här.
Riktigt kul att ha dig här. Det är fantastiskt. Det ryms två Niklas i en och samma podd.
Tur att jag är här.
Det är väldigt kul att du är här, Moa. Niklas, vi börjar från början. Vem är Niklas?
Förvaltare av några av IKCs fonder, bland annat IKC Fastighetsfond som vi är här för att prata om idag. Vi har även en blandfond, Sverigeinriktning, som heter IKC Sverige Flexibel, som också förvaltar, som ni också förmodligen kommer hitta på topplistorna, misstänker jag. Jag har tidigare jobbat som analytiker, bakgrund från Handels i Göteborg. Jobbat som förvaltare här för IKC i ungefär 3 år. Tidigare var jag analytiker inom samma segment så att säga. Och det är på det spåret det.
Men berätta, hur halkar du in på den här banan? Hur väcktes ditt intresse för investeringar?
Jag har väl egentligen, jag höll på att säga, alltid haft det här intresset, skulle jag säga, ända sedan när jag gick i gymnasiet. Man började intressera sig för aktiemarknaden. Den verkar spännande och så intressant ut. Så då gick jag till och med någon kvällskurs i hur man investerar på aktiemarknaden etc. Så att, och sen så drog jag vidare till högskolan då, där man började fördjupa sig lite mer på hur man analyserar det och skapar mer värde.
Men har det alltid varit fastigheter? För jag menar, det här är liksom en del av marknaden. Det finns ju en herrans massa bolag. Jag såg statistik här att det kom in 2850 bolag globalt som har rest 5300 miljarder kronor. Det är ett enormt finansiellt smörgåsbord där ute och det bara växer. Men en del av det är ju fastigheter och det är det du har nischat in dig på. Vad är det som lockar med fastigheter? Och har det alltid varit det som har lockat sen den dagen där du kände att så här, aha, det här är rätt kul?
Det är alltså fast, det är så lätt att relatera till det så att säga. Så jag har ett stort intresse för fastighetssektorn så att säga. Alltså det är lätt att förstå sig på själva tillgångslaget också. Det vet ju alla som letar efter bostad etc. allt sånt, ja, vill man bo på ett bra ställe, vad är hyran, vad kostar allting, liksom det är real tillgångar helt enkelt. Det är någonting man tycker det är bra.
Men jag blir bara nyfiken. Du sa att du började som analytiker. Idag sitter du som förvaltare. Vad är den stora skillnaden och vad tar du med dig från tiden som analytiker in i nuvarande förvaltarroll?
Det skulle jag nog säga att som analytiker sitter man kanske mer och studerar detaljerna inom på varje. Som förvaltare måste man kanske ha ett lite mer helikopterperspektiv på okay, vad händer runt omkring, vad händer i omvärlden, vilka sektorer kommer gynnas av den här omvärldsutvecklingen etc. Det är väl mer det när man sitter som analytiker, då tittar man kanske specifikt på olika bolag bara, men som förvaltare så får man titta mer på helhetsbilden för att hitta de bästa positionerna och vilka bolag man ska välja. Det skulle jag nog säga är den stora grejen. Mm.
Det där är ju lite intressant, för jag tycker genom mitt arbetsliv så har det känts lite grann som att man antingen är man en helikopter eller så är man en ubåt, men du har ju så gått från ubåten till helikoptern då helt enkelt, kan man säga så?
Ja, det kan man nog säga. Ja. Men alltså jag tycker det rimmar bra ihop med att jag har alltid haft intresse även för makroekonomi, så här, nationalekonomi och se på de stora trenderna på vad händer konjunkturmässigt etc. för att, och sen kunna utnyttja det i själva valet av vilka bolag man ska ha in. Det tycker jag är roligt, spännande och det är konstant nya utmaningar.
Ja, och det där kommer vi också komma in på lite senare under podden, för vi är nyfikna på de mest spännande trenderna just nu i fastighetssegmentet? Må det kanske vara, vad vet jag, höga automatiserade lager eller e-handelsfastigheter eller, jag vet inte, you name it. Det är du som sitter med svaret. Vi kommer att komma in på det. Men innan vi tar de breda penseldragarna, Moa blir alldeles liksom till sig, för hon älskar makro. Men innan det, berätta mer om fonden och investeringsfilosofin.
Ja, det är IKC Fastighetsfonden har ju ett brett investeringsmandat. Vi väljer ut bolag baserat dels på värderingen såklart, och sen dels på omvärldsförändringarna så att säga. Så att vi kan välja in bolag som är bostadsutvecklare när det passar sig bra. Vi kan välja ut förvaltande bolag av till exempel bostäder etc. när det passar sig bra. Och ofta så är det då en mix av olika sorters fastighetsbolag.
Finns det någon del här som lockar extra mycket just nu? För jag tänker mig, man brukar ibland sätta huvudstaden i ena ringhörnan. Det är absolut bästa AAA-lägena i CBD, Central Business District, när du är in i den absoluta myllan i Stockholm, NK exempelvis, då ser du huvudstaden. I jättelåg belåningsgrad. Får ofta kritik för det. Bygger inte speciellt mycket nytt. Och sen har de andra aktörerna i andra ringhörna som springer så snabbt de bara kan utan att trilla på näsan. Och bygger och utvecklar en massa, så att bolaget idag är inte samma bolag som bolaget imorgon. För det byggs nya bostäder, det kommer nya kassaflöden etc. Vad lockar mest, om jag säger förvaltande bolag med befintligt bestånd, de som utvecklar nytt, bostäder, bostadsutvecklare, kommersiellt hotell, alltså vad är det som är mest intressant just nu? Vad tar störst del av portföljen?
Just nu skulle jag säga, alltså till att börja med vill jag säga att vi är flexibla här, känner jag. Det beror på omvärldsläget så att säga. Och just nu så skulle jag säga att vi har en stor exponering mot kommersiella fastigheter. Det kan vara logistik, lager, lätt industri. Och det kan vara bostäder även, och det är även samhällsfastigheter. Det är väl egentligen de stora benen just nu. Vi har en hel del av bolag som är lite mer åt bostadsutvecklarhållet, som bygger mycket nytt och växer i snabb takt så att säga. Och sen så är vi väl, skulle jag säga, underexponerade mot detaljhandel som du pratar om, huvudstaden etc. Och hotell har vi heller inte riktigt tagit upp någon exponering mot i nu heller.
Hur ofta omvärderar ni? Jag antar att det sker ju vid behov såklart, men hur ofta gör ni viktiga skiften i investeringsfilosofin så att säga?
Jag skulle egentligen säga att det är löpande hela tiden. Coronakrisen förra året var ju ett bra exempel, för där hade vi kanske, jag ska säga, en ganska jämn fördelning mellan de här olika sortens tillgångar. Men sen så kom ju corona, och då gick vi snabbt ur hotell och detaljhandel och gick in i bostäder, samhällsfastigheter, logistik bland annat. Och det så säger ju i efterhand att det var rätt val. Sen har vi ändå inte riktigt valt att komma tillbaka in i hotell och detaljhandel. Vi ser inte riktigt ökade tillgångsvärden där.
Men det här måste jag ändå bara fråga, ja. För jag menar, detaljhandel, och jag vet, Atrium Ljungberg sa ju förra året liksom, när det var som allra mörkast så minskade foot traffic 30%, och de allra, jag har tagit det där exemplet och frågat så många kollegor och vänner bara för att jag är så nyfiken på deras svar, och de flesta säger att det måste ha minskat 70%, och sen minskade det 30%, precis inverterat. Det hade man inte kunnat tänka sig. Väldigt många under pandemin har ju pratat om döden, liksom kontorsdöden, men även döden för stadskärnorna etc. Du gillar ju de breda penseldragen. Nu röstar du ju med fötterna och visar att ni underviktar den exponeringen. Så att din, liksom, din vy är ju tydlig. Men i och med att du gillar de här breda penseldragen, tror du på det här skiftet med dels kontorsstöden, men även väldigt jobbigt läge för stadskärnor?
Visst, det finns ju vissa tendenser till det här skulle jag säga, men att kontorsstöden, den är kraftigt överdriven skulle jag säga. Om man lyssnar på kontorsbolagen, så vi är väl lite neutralt inställda till kontor just nu. kanske något underviktade centrala Stockholm därför hyresnivåer och så här. Vakanserna kanske är lite sämre än vad man hade hoppats på, men det ser ändå ganska stabilt ut på kontorssidan. Jag skulle säga när det gäller kontor så är det ju viktigt att titta på, för de fastighetsbolagen som har mycket kontor så vill vi se att det är moderna lokaler, flexibla lokaler. Det ska ligga nära bra kommunikation så att säga och kunna ta sig till och från det. Har man inte det, då kan man ju fundera lite. Men överlag så tror jag ändå att man tittar på olika mätningar så vill ju ändå folk inte bara sitta hemma och jobba hemifrån, utan det blir väl kanske lite mer flexibelt, men att folk kommer ändå ha kontor att gå till. Så att det ser vi till exempel Fabege och sånt är ganska stabilt även i Stockholm skulle jag säga.
Innan vi går vidare med de breda penseldragen, det finns ju ganska så många termer här att hålla reda på. Vakanser pratade du om, driftnetto, förvaltningsresultat, avkastningskrav och substansvärde, det är ju några exempel. Vad är det absolut viktigaste att hålla koll på skulle du säga?
För det är så himla mycket lingo.
Ja, visst. Det tråkiga svaret är väl att det blir egentligen en samlad bild. Det är väldigt svårt att säga att det är just det här ska man titta på, utan det blir lite en samlad bedömning. Men jag skulle nog ändå hävda att om man tittar på dels hur de enskilda bolagens liksom hela portfölj ser ut och sen så tar det i relation till substansvärde och till kassaflöde, det vill säga driftnettot då. Om man tar de här tre grejerna och sen försöker extrapolera det till ett eller två år framåt, då kan man få en ganska bra bild av vad utvecklingen kommer bli. Jag tror många kan ju titta för mycket på bara att titta på substansvärdet, som då är vad tillgångarna underliggande tillgångarna ligger till. Om det då är ett premium på den, som det är i många fall här just nu i sektorn, och då tycker man kanske att det är dyrt. Men då glömmer man kanske att titta på hur det är liksom bara en ögonblicksbild av hur det ser ut just nu. Vi försöker titta ett par år framåt i tiden och se var bolaget är då. Och då kan det vara mycket mer rimligt värderat.
Ja, för jag tänker ju här, jag menar, tittar man på substansvärdet sig, och det är ofta det media skriver om när de också bakar ihop alla bolagen. Och det går ju inte att baka ihop alla fastighetsbolag i en och samma korg. Det går inte. För vissa är förvaltande och vissa är bara byggande och vissa är en mix av det hela. Jag vill ju inte köpa en bostad som är värd 2 miljoner för 3 miljoner. Jag tycker att det hade varit ganska jobbigt. Men å andra sidan, om det är ganska mycket projekt igång i den här bostaden, om man bygger råvind och man håller på att renovera en total renovering och en det ena och en det andra, då kanske värdet är just någonting annat. Hur ska man tänka här när man i media läser om substansvärden och när det ibland avser förvaltande bolag som äger befintliga bostäder och när det ibland är bolag som bygger för allt vad de är värda?
Ja, det blir ju bostadsutvecklarna, de som bygger mycket nytt. Där är väl egentligen en något högre inbyggd risk i de tillgångarna. Att det kan ta stopp mer på grund av när konjunkturen viker till exempel och byggandet stannar upp. Och då är det kanske bättre att äga lite mer bolag med förvaltande bestånd. Medan det omvända då, om konjunkturen är på väg uppåt, så kanske man vill äga bostadsutvecklarna i större utsträckning för att det finns mer uppsida i det så att säga, att man kan öka substansvärdena betydligt mer då.
Försöker du tajma det?
I viss mån, ja. Det skulle jag nog säga. Man ser ju att vissa av de här fastighetsbolagen, börsen har ju varit sedan corona slog till, och jag kan egentligen kanske längre bak än så, ganska duktiga på att se var värdet kommer finnas framgent. Vilka bolag växer i snabb takt, kan växa på tillgångarna så att säga, på tillgångssidan, och vilka växer väldigt långsamt eller inte alls till och med. I vissa fall kan det till och med vara så att värdena blir mindre beroende på att det blir ökade vakanser, kanske man kanske måste sänka hyror etc. Och då är det kanske många fall kan kalla en value trap, att det ser billigt ut på pappret men det kanske inte är så billigt i realiteten.
Nej, och jag menar, du förvaltar ju fastighetsfonden IKC Fastighetsfond, och det är ju som sagt, det är den fonden som har presterat bäst av våra 1300 fonder på plattformen. Här är det väl på sin plats att säga grattis.
Tackar.
Varsågod. Med en avkastning på 73% sen årsskiftet så tar ni ju hem seger. Dessutom har ni ju presterat 212% de senaste 5 åren. Det motsvarar alltså en CAGR på 25,6%. En årlig genomsnittlig effektiv avkastning. Trevligt också att uttrycka det som en CAGR. För hade vi tittat i fjol under coronakraschen så var det ju väldigt jobbigt när sektorn i princip halverades. Jag noterar också att vi kommer att komma in på din portfölj, men 6 av 10 toppinnehav har dubblats sen årsskiftet. Det jag är nyfiken på här, är det jobbigt när det stiger så här förbaskat mycket? För småspararna, fondspararna där ute, det sätter ju en förväntansbild. Och vi kommer inte få en 73% i CAGR om året. Är det som ett trevligt år eller får du lite ont i magen?
Nej, jag får aldrig ont i magen av att det går upp. Jag får ont i magen när det går ner då, möjligen. Men nej, det, jag tror förväntansbilden ska ju inte vara den här hastigheten. Absolut inte. Däremot skulle jag nog säga att jag är inte så säker på att sektorn i sig är så makalöst högt värderad. Om man jämför med alla andra bolag på börsen som är ganska rikt värderade. Kanske fastighetssektorn, det är inte så farligt när man tittar ett par år framåt. Jag tror mycket, alltså fastighetsbolagen lever ju egentligen i de bästa av världar just nu. Det är låga kostnader att låna och de har bra avkastning på fastigheterna. Så det blir ju som en slags obligation fast med en högre avkastning.
Vi har ju varit inne på det lite grann tidigare, men jag skulle vilja höra dig resonera lite mer kring de tydligaste trenderna som du ser här på marknaden. Ja. Kanske också lite grann inför det kommande året. Vad ska man hålla span på?
Ja, men jag kan ju börja med att prata lite om att transaktionsmarknaden på fastighetssidan, den är ju väldigt stark nu. Jag tror den har ökat med närmare 70% sedan förra året. Och det är ju egentligen ett ganska starkt friskhetstecken skulle jag säga. Att det finns gott om kapital som vill göra mycket affärer inom fastigheter. Och där ser vi både svenska och internationella aktörer som har ett ganska stort intresse för bland annat bostäder, samhällsfastigheter och logistiklager. Det är väl egentligen där det stora, främsta utländska intresset kommer in. Och det gör ju också i sig att det driver ju priserna lite grann på fastighetsmarknaden. Men det gör också att fastighetsbolagen kan göra mycket affärer. De kan till exempel köpa fastigheter med som ger en bättre avkastning. Och så kanske man säljer fastigheter som ger en lägre avkastning. Och så skapar man lite värde på det sättet så att säga.
Men jag tänker ju där, jag menar, transaktionsmarknaden som du säger upp 70% year on year. I en affär så finns det både en köpare och säljare. Och du sa där att det är ändå rätt hyggliga nivåer. Avkastningskraven där ute, hur mycket kan de krympa ihop? Och för lyssnarens skull då, jag menar, är det så att man kan liksom tänka sig en lägre avkastning på fastigheterna, men då ser man ju priserna stiga och vice versa. Om man vill ha en högre avkastning, då måste ju priserna ner. Nu verkar det vara den senaste tiden rätt stor press neråt på avkastningskraven. Men det är ju ett tema som vi har hört under väldigt lång tid nu. Hur länge kan det fortsätta?
Ja, det stämmer. Det har hållit på i många år här faktiskt. Och vi ser att det fortsätter också. På nya transaktioner, absolut, då de säljs till lägre avkastningskrav kontinuerligt.
Men är det några andra typer av köpare som kommer in och liksom har en större plånbok eller som kan tänka sig lägre avkastning som annars kanske skulle acceptera ränteplaceringar som knappt ger någonting?
Men det är nu här vi har essensen lite grann, att det är så svårt att få avkastning på annat håll, så att fastigheter blir en bra placering helt enkelt. Det är liksom, även om man får en lägre avkastning på dem.
För det var ju där vi var inne på lite grann här, att man inte ska förvänta sig en 73% i kaggar. Det hade varit orimligt. Då hade man ganska snabbt varit världens rikaste människa. Vi vet ju inte om det finns intelligent liv där ute, så man har förmodligen varit universums rikaste människa väldigt, väldigt fort. Men är det här man liksom, kan det här reversera och liksom bli en motvind framåt, skulle du säga? Jag vet att du är lite taktisk då och liksom tittar på vart finns det värde nu, vi är allätare så att säga. Men generellt sett, skulle det kunna riskera att bli en motvind?
Så kan det ju såklart bli framöver, men jag kan inte riktigt se det i nuläget om jag ska vara helt ärlig. Jag tror snarare att alltså den här avkastningen, alltså den här hastigheten som du har nu, bör rimligtvis avta framgent. Men jag ser ju inte att det skulle bli en dålig placering att placera i fastigheter framgent. Jag tror att nog ändå att man kan få bra avkastning på, om man tänker att fastigheter har ju ofta en ganska bra belåningsgrad också, så att man kan få lite de får ju hävstång på det egna kapitalet i bolagen. Titta på bolag som till exempel Sagax, som har tuffat på. Jag tror de har en avkastning på egna kapital på typ 32% årligen eller någonting sånt i genomsnitt.
Det är ju en sån nivå, ja, som man blir förbannad över. Ja. Om man inte är aktieägare.
Ja. Men då är ju värderingen därefter också på börsen. Det ska man ju komma ihåg såklart.
Men jag skulle gärna vilja hoppa in här, för att Finansinspektionen, de publicerar ju sin stabilitetsrapport här i förra veckan, och det är ju inte första gången som de då lyfter upp risker som de ser inom just fastighetssektorn. Och ja, men bland annat så handlar det ju om att inflationen runt om i världen, i Sverige också, den är ju på väldigt höga nivåer. Och vi har ju en räntehöjning om knuten så att säga, samtidigt som man ska trappa ner på stödköpen. Mm. Och då stigande räntor kan leda till högre finansieringskostnader, liksom högre riskpremier. Och hur tror du att det här kommer att påverka fastighetssektorn i stort? Är det någonting som du som förvaltare tar höjd för i ditt arbete idag?
Absolut. Det är definitivt någonting man får i åtanke hela tiden. Det är bara det att just nu anser vi att det fortfarande är goda förutsättningar för fastighetsbolagen.
Men när kommer skiftet?
Ja, alltså vi har ju till exempel, vi har ju nollränta, nästan negativa realräntor, och vi har en inflation upp mot 2,8% tror jag här nyligen. Det innebär att ja, man ska ju inte ha pengar helt enkelt, för att de blir mindre värda. Och då är det ju bättre att köpa till exempel, alla ju vet ju i princip att ökar inflationen, då ska man ju äga bland annat realtillgångar, för att de tar ju hänsyn till inflationen och då stiger priserna på det. Så där tycker jag att det är en krockkudde i det. Men sen kan det ju såklart på sikt bli frågan om stigande finansieringskostnader för fastighetsbolagen. Och då får man ju ta hänsyn till det när det börjar närma sig. Jag tror inte vi är där i nu.
Nej, jag tycker att det här är intressant. Jag menar, i fjol så, som sagt, det var ganska jobbigt. Man pratar om stigande räntor och det är ju fortfarande, det har ju inte riktigt kanske materialiserats, det är ju alltjämt ändå låga räntor ännu, men man pratar om det som ett hot, som Moa säger, och dessutom visar vi erfarenhet från i fjol när obligationsmarknaden frös till is. Då vart man ju också varse just kapitalbindningen och att säga, men har jag ett bolån, det är väl ingen som kommer och knacka på dörren och säger att jag ska betala tillbaka det, men bolagen måste ju liksom se till att kunna rulla det där vidare. Och så har vi räntebindningen, de å ena sidan, samtidigt som du är in på nu, Niklas, inflationen. Är det här liksom den bästa av värda just nu när inflationen taktar på ganska bra? Många hyresavtal har indexklausuler, som inflationen stiger, ja, men då stiger intäkterna. Samtidigt som vi har sagt att den liksom viktigaste komponenten, eller en av de viktigaste ingredienserna, är ju kapital, lånade pengar, och räntan är ju priset på pengar. Den är alltjämt låg. Det här måste ju bli mumma för fastighetsbolagen.
Exakt. Och det är också detta som, det är en del i också varför fastighetsbolagen har gått starkt. det är ju inte bara det att det är låga kostnader för dem att låna, utan de har även, många av fastighetsbolagen på den svenska marknaden har ju genomgått en liten av en ratingresa också.
Just det.
Gjort att istället för att kanske finansiera sig enbart via banklån där bankerna kräver större säkerheter eller tar en högre ränta för att låna ut pengar till, så kan de finansiera sig via obligationsmarknaden också. Och har man en högre rating, då kan man få låna till en lägre kostnad. Så här har ju kostnaderna för låna fallit också de senare åren.
Så minskar risken egentligen från den svenska obligationsmarknaden också, man kan låna upp på den internationella marknaden.
Ja.
Hur stor del av den här resan har man tagit med kreditmigreringen? Jag tänker, vi har ju också sett preffar. Preffar har bytts ut till D-aktier och vi behöver inte liksom grotta ner oss i det kanske, men det blir ju bättre när man räknar som eget kapital och det kanske blir enklare med kreditbetygarna och som du säger lägre finansieringskostnader. Man blir ju väldigt nyfiken här. Hur stor del av, från 0 till 100, hur stor del av den här resan är redan tagen och hur mycket finns kvar i gotteskålen?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att den stora resan är nu tagen, om jag ska vara lite försiktig.
Så tåget har gått?
Men förutsättningarna är fortfarande väldigt goda för fastighetsbolagen och därav så ser vi fortsatt, alltså positivt på fastighetssektorn, och vi tror att den kommer stå sig väl bland de olika tillgångslagen även framgent. Alltså om vi säger att räntan ska upp inom ett allt för lång tid, men hur högt ska den gå? Om vi tittar i ett historiskt perspektiv så är det fortfarande låga räntor vi pratar om.
Och den här inflationen kontra finansieringskostnaden, den mumman så att säga, hur mycket av det är liksom taget? Hur länge kan vi åtnjuta den här trevliga situationen innan någon kommer in och tar bort bålskålen och säger nu får ni gå hem och tända lampan på festen? Det vet vi allihopa, det är inte roligt.
Nej, nej. Ja, det är en bra fråga. Jag tror kanske man får ju utvärdera hela tiden här. Det är liksom det enda vettiga svaret jag har, att man får hålla ögonen på det. Det kan bli sämre tider, men min tes är i alla fall att det kommer inte bli så farligt även framgent. Räntorna kommer inte sticka iväg något enormt. Det är centralbanker och de är ju livrädda för att höja räntorna för mycket. Det är min ståndpunkt.
Om jag får öppna upp liksom den asken igen på den ståndpunkten. Vi har ju pratat om att räntan är låg, pengar är billiga. Nu är jag inne på ett annat spår och vill veta hur långt från 0 till 100 vi har kommit här då. I och med att det är billigt, ser vi just nu en trend att många bolag fokuserar mycket på att förädla fastighetsbeståndet för att därigenom höja upp hyresvärden etc. så att man liksom kan fräscha upp och förbättra, att det kanske finns outtömd potential där?
Absolut. Det finns ju flera sätt för fastighetsbolagen att öka sina värdet i sina tillgångar. Och ett av de mest populära just nu skulle jag säga, det är att man tar befintliga, till exempel bostäder, och sen så renoverar man upp dem och så kan man höja hyrorna rätt så rejält. Det skapar ju ganska mycket värde där, tycker jag, i fastighetsbolagen.
Men en fråga som är lite relaterat till det här, det pågår ju en massiv omställning nu runt om i världen och i Sverige för att skapa ett mer hållbart samhälle, och EU-kommissionen har ju som en prioritet att man ska förbättra bostadsbeståndet nu, energieffektiviseringen av fastigheter inte minst. Hur kan du inte berätta lite mer ur ett långsiktigt perspektiv hur det här kommer att påverka sektorn i stort, och om det här är någonting liksom som ni kan tänkas kapitalisera på?
Ja, för det första så är det ju såklart positivt att även fastighetssektorn är med på det här gröna omställningen så att säga. Men vad jag kan se, bortsett från det här du pratar om att man gör energieffektiviseringar i främst nybyggnation och sånt där, så emitterar man ju även gröna obligationer. Bland annat vissa av fastighetsbolagen har redan börjat med det. Då kan man få ganska billig finansiering också. Och vi ser även en trend att många av bostadsbyggarna bygger i trä. Bland annat. Det är väl en ganska ny trend också. Att det blir mer miljövänligt och hållbart.
Nu har vi lyssnat. Det har varit fantastiskt trevligt. Men jag tror att lyssnarna här är lite sugna. Man har väntat på den här karamellen under hela avsnittet. Gud förbaskat. Bjud på portföljen. Topics. Jag vill veta allt. Moa, vad säger du?
Nej, jag bara sitter här och skrattar. Det låter som Leif och Billy. Ja, precis. Berätta mer om portföljen, tack.
Absolut. Vi har ju vårt största innehav i samhällsbyggnadsbolaget i Norden. Det är ju, det är många som känner till Ilja Batljan som är gammal politiker här. Han har startat fastighetsbolag. Det är ju Samhällsfastigheter då i första hand. Och de, det är ju ett bolag som har växt enormt de senaste åren och de förväntas fortsätta växa i snabb takt även framöver här. De har ju ett bestånd bestående av främst samhällsfastigheter, men det är ju då utbildning, äldreboende etc. En del bostäder. Det är långa hyresduration som man kallar det. Det är långa kontrakt oftast, nästan uppemot 10 år i genomsnitt. De köpte till exempel ett bestånd här på sistone där de hade, tror jag, 32 års hyreskontrakt.
Och här
är ju... säljer till, ja, det är kommuner och landsting och sånt som är hyresgäster och sånt. Så det, där ser vi ju att det är ju liksom, det är ju säkra kassaflöden över lång tid. Och sen så har de även byggt upp en stor byggrättsportfölj också. Det finns de som menar på att det är Europas största byggrättsportfölj de sitter inne på. Och det syns ju inte till särskilt stor del i substansen heller, utan det kommer ju framgent sen när de börjar använda byggrätterna.
Jag ser att SBB kamperar lite grann med Balder. SBB är största viktiga portföljen. Därefter kommer Balder. Vad är det som lockar där?
Erik Selin som har byggt upp ett riktigt fint fastighetsbolag här. Det är ungefär 60% bostäder. Så det är ganska, det är stabila intäkter också. De bygger i storstäder, bygger lite utanför Sverige också här nu i våra nordiska huvudstäder. Och det är liksom stabila intäkter. Han har varit duktig på att skapa avkastning under lång tid. Delar inte ut någonting utan han behåller kapitalet och sen så köper han nya bestånd och kanske köper fastigheter med lite högre avkastning och säljer lite med lite lägre avkastning. Så den skapar mer värde kontinuerligt.
Ja, och det här är lite grann det du var in på då också. Det är omvänt förvärv av Enlight 2005 och då kan man, det här är ju också ett skolboksexempel på när det kan vara värt att kanske inte ge utdelning om det är så att man hittar goda investeringar att göra och förränta de här pengarna. Och det har man ju faktiskt lyckats med bravur här får man säga. Och det du var in på tidigare under podden med liksom den här mixen i bolagen också, som du säger, en väldigt stor andel bostäder, trygga kassaflöden, de kommer in varje månad och så använder man de pengarna för spännande utsvävningar och äventyr runt om för att göra nya saker.
Precis. Det är som man kallar compounder lite grann inom fastighetssektorn. Att man använder ränta på ränta så att man får intäkterna och så investerar man dem på nytt. Det är väl världens åttonde underverk då, med ränta på ränta-effekten där.
Niklas, ljuv musik i mina öron. Det är det vackraste jag har hört idag. På bronsplats så har vi Sagax.
Ja. Också ett bolag som är duktigt. David Bindus i ledningen. Det är lager, lätt industri, logistik, byggnader. Har börjat ge sig ut i Europa och hitta jätteduktig på att hitta fastigheter med hög avkastning på sina fastigheter. Lånar till låg finansiering och hög avkastning på fastigheterna. Mycket duktiga på att skapa mervärde. De har bred kundbas också. De har lång duration på sina hyresavtal. Också säkra kassaflöden under lång tid.
Men du, jag måste fråga. De här tre bolagen vi nu har gått igenom, de har ju alla tre ganska så karismatiska företagsledare.
Det stämmer.
Du har varit inne på Ilja Batljan och Erik Selin och David Mindus. Hur viktigt är det egentligen med en tongivande företrädare när man är inom fastighetsbranschen?
Låt mig säga så här, jag tror att det är en stor fördel att ha ett namn i sektorn, alltså åtminstone när man ska finansiera sina grejer eller om man ska prata med någon som jag har de här fastigheterna, till försäljning, är vi intresserade eller någonting sånt. Och då kanske man kan få vara del i affär, man får kanske bra villkor om man ska finansiera sig. Och inte minst sen om det blir lite sämre konjunktur eller lite sämre tider, ja, vem är det man lånar ut pengarna till då? Det är kanske personer eller bolag som man vet är duktiga på göra sina investeringar.
Ja, och på tal om det, jag måste bara nämna boken som Hans Wallenstam har skrivit också om hur det var på 90-talet. Så har man inte läst den eller lyssnat på den, man kanske har en ljudbokstjänst eller går på biblioteket eller tack vackert faktiskt köper den. Fantastisk läsning eller lyssning om fastighetsbranschen och hur man bygger upp någonting stort. Nu har du ju inte Wallenstam här, i alla fall inte på topp 10. Men jag tänker, både Ilja Battlian och Erik Selin har varit med i podden här, och jag vet när Erik var med, då sa han att David, han är ett geni. så just det här med att, ja, men som Moa säger, oerhört viktigt med de här tunga namnen. Och det är ju en tydlig röd tråd. Om vi går in på fjärde innehavet, det är lite trevligt i och för sig, norrlänning som jag är. MP3-fastigheter. Och där har vi kanske lite bas i Sundsvall, men de finns även uppe i Luleå. Inte i Boden tyvärr, men uppe i Luleå där någonstans. Har ju gått som ett skollat troll. Vad är caset här då?
Så Andreas, lite, jag skulle nästan på den kalla lite ett mini Sagax nästan. Sagax är ju delägare här i bolaget också dessutom. De är också duktiga på att hitta inom sin, vad är det, norra och mellersta Sverige numera. De drar sig lite neråt i Sverige. De är duktiga på att hitta fastigheter med bra avkastning och liksom goda hyresgäster och sånt där, så att det blir säkra kassaflöde återigen. Finansiera sig billigt, bra avkastning återigen.
Men du, jag måste fråga här, tillbaka till Finansinspektionen och deras stabilitetsrapport. Där nämner de ju just ägarkoncentration i fastighetssektorn och ett ökat korsägande som en av riskerna då, en risk inom en del snabbt kan sprida sig till andra delar. Kan det här vara ett problem?
Inte än så länge säger jag inte problemet, men jag noterar ju att det blir allt mer, vad ska man säga, den ena äger lite av den andra, joint ventures, det är liksom man går ihop och någon köper upp någon annan. Det är frågan var det här kommer sluta. Vi ser ju definitivt en konsolidering i fastighetssektorn i Sverige. Det är det ingen tvekan om. Men
någonting annat som är intressant med portföljen, det är ju att du har ett, vi säger så här, starkt home bias. Det är 100,00% i Sverige. Och då tänker jag mig här, kan det vara så att du letar utanför Sveriges gränser eller låter du bolagen göra det här? För det har du ju varit in på, att bolagen letar sig lite grann ut. Vi såg en budstrid. Det är liksom, det piskade upp lite grann till storm, är kanske fel ord, men många av oss har ju följt norska Entra exempelvis i svenska sektorn. Det är ju några få människor som gör mycket affärer i Sverige, och när Sverige inte räcker till, då går vi in i andra länder. Men du har bara Sverige.
Det stämmer. Så här långt har det väl varit lite, ja, skobmakare blivit din läst. Alltså jag har inte sett något behov av egentligen att lämna Sverige, utan för att om man, det är så bra omsättning i sektorn så att säga, i Sverige, så att så här långt går det bra att hålla sig inom svenska gränserna, tycker jag. Jag ser ingen stor anledning till att lämna Sverige. Det är flera av våra innehav, som du säger, har ju börjat titta utanför. De tittar främst i Norden då, till exempel i Sagax fall, om man tittar vidare ut i Europa. Men jag tycker att det är ett ganska en trevlig exponering med hel svensk så här långt. Men det kan ju ändra sig förvisso. Vi kan ha upp till 30% utländska exponering om det skulle vara så. Men jag tycker nog ändå att så här långt har det varit rätt att vara i Sverige, för den har ju utvecklats bättre än de, i alla fall europeiska marknaden och den amerikanska till exempel. Och sen vill vi ju inte hoppa in i tillväxtmarknaden och sånt där vi inte riktigt kan våra bolag, så att säga.
Jag kan tänka mig att du också träffar bolag på löpande band. Vad säger de just nu?
Att Det beror lite på vilket segment, men att överlag att det är stabilt, så att säga. Hyresintäkter, vakansnivåer etc. Det är liksom, det är bra. Det är inte riktigt som det var före corona, men det är väsentligt bättre än vad marknaderna trodde att det skulle bli, resultatet av corona, så att säga. Och sen så då har vi vissa segment som i bostadssektorn och samhällsfastigheter, främst logistik kanske, att det är väldigt hett också fortfarande. Så det är ju till exempel inom logistiksektorn, så är det ju svårt att hitta mark där man behöver. E-handeln har ju exploderat här och allt fler bolag behöver ju ställen att lägga sina produkter innan de skickar ut dem och så vidare. Så, bostäder vet vi ju hur hett det är.
Det har ju kommit in en del bolag på börsen också, en del fastighetsbolag. Är ni aktiva alls i IPOs? Är ni där och räknar? Eller låter ni dem bo in sig och ta med bohaget och flyttkartongen och flytta in på börsen innan ni eventuellt trycker på köpknappen?
Nej, vi tittar även på bolagen som är på väg till börsen, såklart. Men vi är selektiva och väljer ut vilka vi ska vara med på, vilka vi kanske har på vår bevakningslista, och sen så kanske man ser hur det utvecklar sig. Men vi var faktiskt med, jag kan ju säga att vi har varit med i en IPO idag.
Oj, breaking news gillar vi. Nu. Nu spetsar vi öronen, berätta.
Klara Bo.
Ah, till börsen. Spiltanbolag.
Det är ett skånskt fastighetsbolag.
Det låter som att du kommer därifrån.
Ja, stämmer. Malmö.
Okej, och det gick ju väldigt bra i debuten. Det noterade jag också.
Vi har ju varit inne lite grann på den massiva nedgång som vi såg inom den här sektorn under när corona spred sig över världen. Och jag skulle vilja fråga dig, vilka är dina främsta erfarenheter som du tar med dig från den stora kraschen och det arbete som ni gjorde då? Vilka lärdomar kan du ta med dig inför framtiden?
Ja, det är väl egentligen hur snabbt och oväntat saker kan dyka upp. Liksom den här corona, det var ju en sån där black swan event, att helt plötsligt så ändrades förutsättningarna fullständigt. Men då skulle jag hävda att då är det viktiga, det är att man är på tårna hela tiden. Så att, och det är ju bara att rätta sig efter omvärldsförutsättningarna. När de ändras fullständigt, ja då måste man ju ändra om helt enkelt i portföljen, och det är snabbt som ögat. Och det var vad vi gjorde vid corona, och det avser vi att göra även framöver när någonting händer. Man måste ju alltid vara på tårna helt enkelt.
Man måste alltid vara på tårna, det låter bra. Hur stor del av en välbalanserad portfölj tycker du ska utgöras av tillgångslaget fastigheter då? Nu är du jävig och tidigare av analytiker och nu förvaltar, och du älskar fastigheter och går och tar på dem. Men hur stor del av en portfölj tycker du är rimligt att ha exponerad mot det här tillgångslaget?
Inte för mycket och inte för lite, så att säga. Alltså, jag tycker att alla vettiga portföljer bör ha en del av fastigheter. Mm. Men då är ju frågan, ska man ha... Ja, det kan väl vara 10-15% av en portfölj. Det är väl rimligt, kan jag tycka. Över tid. Det är...
Och följdfråga på det då. Hittar vi 10-15% fastigheter i din portfölj, investerar du i den egna fonden?
Absolut. Absolut. Det bästa sättet att spara, det är ju egentligen att månadsspara kontinuerligt, både när det går upp och när det går ner. Så över tid så ger det ju en bra avkastning.
Det kan vi ju verkligen hålla med om, Niklas, eller hur?
Nej, men det kan vi absolut. Och det kan ju finnas en risk att jag sagt det här tidigare, men jag får väl lyfta upp det en gång till då. Repetition är ju ändå kunskapens moder. Där det var Handelsbankens fokusplaceringar, denna digitala utgåva där man pratade om nedgångar på börsen. Nu har vi inte haft en korrektion ännu, det är ju mer regel än undantag. Om vi inte får det innan slutet på december så är det här ett undantagsår. Men där menade de på att under finanskrisen så de kunderna som sålde av i inledningen av krisen fick sämre avkastning än de som faktiskt genomled dessa, i alla fall i Sverige, 473 dagar och 58% ner, och orkade stå ut med det här. De fick bättre avkastning än de som sålde i början och kanske inte kom tillbaka förrän börsen hade återhämtat sig, och de som månadssparade, ja, de fick bästa avkastning. Och jag tycker att det där är liksom tänkvärt. I den bästa av världen, om vi hade varit en strängt kalkylerande, nyttomaximerande, vandrande miniräknare, så hade vi kunnat bli den här världens rikaste person ganska snabbt. Men det är ju inte så det ser ut i världen. Det är ju jättebra medskick, Niklas. Moa, fantastiskt trevligt avsnitt. Lära sig mer om fastigheter och få lyssna till den fonden som faktiskt har seglat upp och blivit etta på plattformen. So far i alla fall. Så återigen, stort grattis och tusen tack för att du kom till podden.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.